Hej, välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 203. För, ja, vad är det? Alltså 3,5 år sedan så släppte vi avsnitt 18 av Bänkvärmarna, ett avsnitt som döptes till Tyler Heroes TikTok. Då sa Nick, Tyler Hero lägger ut TikToks. Om Miami åker ut i slutspelet mot Bucks så beror det på att Tyler Hero lägger ut TikToks. Nick skällde även på paddelspelare och Fortnite-nördar. Nu är det så att nu under den här veckan som har gått så Nick och Addis, som kanske joinar oss lite senare, men han har fått en sjuk son så det är tvek på det. De har bombarderat mig med en trend från just TikTok. TikTok som Nick har sålt sin själ till. Den här trenden heter We Done With The 90s. We Done With The 90s handlar om en yngre generation som har bestämt sig för att gå tillbaka och kolla gamla matcher. Och de har då kommit fram till att nu ska vi dissa Michael Jordan. De kallar honom för Right Hand Bandit. En snubbe menade att Jordan couldn't open a door with his left hand. Det är så här vi är. Vi lever i en värld där det blir en trend att dissa mannen som ganska många har som GOAT. The greatest of all time. Säg att du har LeBron som GOAT. Det är helt okej. Säg att du har rökt så mycket Kobe Bryant-tobak att du inte kunnat öppna ögonen sedan 1982. Det är också helt okej. Säg att du älskar Bill Russell, Will Chamberlain, Magic Johnson, Tim Duncan, Hakeem Olajuwon. Vi kan ta 7 spelare till. Men att man, alltså, nu är vi på ett ställe där folk sitter och kollar på tape på Michael Jordan och dissar honom och i princip menar på att han är dålig. Det är en helt fantastisk värld. Nick har sålt sin själ till TikTok. Det kommer jag inte att göra. TikTok kommer att få köpa min själ och det kommer att bli så jävla dyrt. Hur är det med dig, Nick? Och varför älskar du mediokra skyttar?
Det är bra, tack. Och vilken medioker skytt så syftar du på?
Just nu tänkte jag på Jaden Ivey och Jalen Green älskar du inte i och för sig, men jag tänkte på Jaden Ivey och sen så har vi haft en och annan. Du liksom säger, jag gillar Quentin Grimes, han kan skjuta.
Ja,
du älskar Dame som ju hittills aldrig varit över 40% från tre.
Sluta nu,
du
sluta. Det där är ju snipers. Stirra dig inte blind på procent. Får jag tala mitt språk?
Ja, jag måste bara säga så här. För mig får det se ut som du vill. Går bollen i är det okej. Om det är jättesnyggt men bollen inte går i, då är du fan en medioker skytt.
Ingen av dem är en medioker skytt. Och Ivy kommer att bevisa att han är bra skytt. Ge honom lite tid. Läget med mig är jättebra. Jättekul att vara här. Bara du och jag, Skölden, som gamla goda tider. Vi har gjort några sådana här avsnitt. Förhoppningsvis får vi lite mer förstärkning, men ni vet hur det är. Bänken sviker ingen. Vi kommer att ställa upp varje tisdag oftast, eller onsdag, beror på när ni lyssnar. Och vi kommer att leverera bra basketsnack. Let's do this, baby.
Som sagt, vi har gjort det förut. Johansson är iväg på någon ledarskapskonferens eller vad, jag har redan förträngt vad det var. Addis har sjukt barn och Loisan var sen hem från träningen och har barn att ta hand om hon också. Men jag skulle tro att Loisan är den som liksom sitter och viftar ivrigast med handduken på bänken, beredd att hoppa in, om man säger så. Det är ett fenomen som både du och jag vet vad som gäller med, Nick, eller hur?
Så är det.
Vi tänker sno en gimmick. Vi tänker inte tala om från vem, men en podd som du kanske har lyssnat på någon annan gång. Vi tänker inleda dagen med att du och jag har 5 största besvikelserna den här säsongen. Och jag vet att vi båda två kommer att ångra oss när vi hör det här och komma på 2 som vi skulle vilja byta ut. Men vi kör. Vad är din första besvikelse? Inte nödvändigtvis i exakt ordning då.
Exakt. Så man kan ta både lag, spelare, situationer, coacher, vad som helst alltså. Och jag tar och startar med att säga att jag är besviken på Phoenix Suns. Då jag känner att vid det laget trodde jag att de ändå skulle vara bättre än 38-27. Med tanke på att nu är de någorlunda friska, inte helt friska. Men jag tycker de har fått otroligt mycket mer av Jusuf Nurkić och Grayson Allen än vad någon någonsin kunde hoppat på.
Får jag bara avbryta 2 sekunder, Nick?
Yes.
Kommer du ihåg Kevin Durants shooting splits för i år?
Nej, men jag vet att han skjuter helt galet.
Alltså, 100%. Kevin Durant har gjort snittar 28,5 poäng, 6,7 returer, 5,5 assist. Både poäng och assist är alltså över hans, så att säga, career averages. Han är 35. Från golvet skjuter han 53%. Från 3, 42,5. Från straffkast 85,4. Alla de är bättre än hans career averages. Och de är, vad sa vi, 38-27.
ni vet vad jag tycker om Kevin Durant, ni som har lyssnat på podden.
Nej, jag är inte ute efter att dissa Kevin Durant. Tvärtom så försöker jag förklara att jag håller med dig om Phoenix Suns som besvikelse. Att de inte är bättre än så här när KD har haft en sanslös säsong.
Ja, och de får ju mycket av de här två som jag nämnde innan. Du skrev av Jusuf Nurkić i somras, om du minns.
Men han jag är chockad spelar både ju... över att han har varit helt okej okay och att han har spelat 15 mer matcher än vad jag drömde om.
Ja, exakt. Så vid det laget borde de varit bättre än vad de är nu. Jag tror dock att de är fringe finals contenders ändå. Jag skulle absolut inte räkna ut dem, utan tvärtom är jag ett slutspelslag som hoppas på att gå hela vägen, så vill jag absolut inte möta Phoenix Suns.
Nej, men som sagt, ändå en besvikelse. De är alltså sexa i West och är ju inte, ja, vi pratade ju lite om det innan. Det är ju alltså så att 7:an och 8:an går till play-in tillsammans med 9:an och 10:an. Det är ju bara de sex första lagen som är garanterade ens plats i slutspelet. Och just nu är Phoenix just sexa då med 38-27, Sacramento 36-27, Dallas 37-28, Lakers 36-30 och Golden State Warriors 34-30. Så det ser väl ändå okej ut på så sätt för Suns. Men ja, 17 matcher kvar. De behöver nog vinna ganska många av dem för att bli sexa eller bättre.
Stämmer.
Men jag håller med dig. Jag skulle inte vilja... Det finns andra lag i West jag hellre skulle möta i slutspelen Phoenix. Vi minns ju vad Booker och Durant gjorde mot Denver i slutspelet i fjol. Sen att de inte hade en chans att orka, det är en annan sak. Jag ska inte säga att det här är i någon slags ordning, men jag tycker att East på sätt och vis är en besvikelse i år. Och det har ju sina förklaringar. Alltså ett, så i, och det är ju inte Bostons fel. Boston är ingen besvikelse, men Boston är för överlägsna. Milwaukee Bucks har skadeproblem med Chris Middleton framförallt. De har sparkat coachen. De är förvisso tvåa, men på 42-23. Och när man tycker att ja, men okej, nu ser de rätt okej ut. Nu kanske Doc har fått ordning på det. Deras försvar ser bättre ut. Deras advanced metrics ser bättre ut. De vinner en och annan match. De tar en och annan okej match. Då torskar de med 35 mot Golden State Warriors. Alltså, kan det vara bra en vecka i rad? Tre matcher eller fyra matcher i rad? Cleveland Cavaliers har fyra man ur startfemman skadade. New York Knicks har tre man ur startfemman skadade. Och Brunson har precis kommit tillbaka efter en skada. Philadelphia blev av med Joel Embiid, som ju då vi kanske återkommer till som besvikelse och inte som Ahlberg tror, men ja, Miami har liksom snavat sig fram och tillbaka. Mina älskade Bulls vill jag helst inte prata så mycket om, men ja, du förstår, jag är besviken. Jag tyckte, jag hade hoppats att East skulle vara bättre.
Men det låter mer som att du är besviken på skadesituationen, för du pratar mycket om skador.
Jo, men det är ju förstås också, men det på något sätt sätter ju sina spår. Det känns ju, tycker jag, som att alltså i West kan jag ändå på något sätt se tre eller kanske till och med fyra lag går till final om ett eller annat. Men just nu har jag väldigt, väldigt svårt att se något annat lag än Boston gå till final i East.
Okej, okay, jag har faktiskt hört den här taken de senaste veckorna. Ja, men East har varit med svikelse. Men om jag ser så här, att de har ligans överlägset bästa lag om man tittar på Advanced Metrics i Boston. De har NBA:s kanske mest spännande unga lag i Orlando. Deras åtta i tabellen är Miami Heat, som ingen vill möta i slutspelet. Alltså, är det verkligen så blekt, Sjöström?
Det kanske inte är blekt i slutspelet, men just nu tycker jag att det är blekt. Och det är ju möjligt att... Alltså, jag kan ju bara säga det här, eftersom jag har Bucks som en tidig besvikelse, så kan jag säga så här, att jag är egentligen inte direkt besviken på Dame. För utan Dame och hans fourth quarter heroics så skulle ju de... Hur många matcher mindre hade de vunnit? 7, 8, 9... Sen kan man då, sen finns det ju de som är som jag, även om jag inte tänker vara det just nu, och säga att de har torskat några matcher på Dames försvar. Liksom att bli torched av D'Angelo Russell för 44 poäng. Men skitsamma, men jag menar, Dame har ju faktiskt vunnit matcher åt dem, precis som det är därför de tog honom. Liksom, när det är två minuter kvar, det är jämnt. då vill vi kunna ge bollen till dig och inte bara hoppas på att Giannis kan bryta sig igenom Berlinmuren liksom. Och han har levererat i de stunderna. Han har ju gång på gång faktiskt satt tuffa skott och kommit till linjen och avgjort matcher. Så han är inte en besvikelse för mig, utan det är Bucks som är det.
Okej, okay. Ska jag gå vidare?
Ja.
Jag tar Dallas Mavericks front office. Ja, jag känner bara att det, alltså det är waste of Luka Doncic legendariska säsonger. Det är bara waste av hans säsonger. Och jag sa det redan förra veckan att Luka har saker han kan och ska förbättra. Men han är ju generational talent. Han är historiskt bra. Och de är inte snära toppen West. Alltså förstår du? Mm. Eller ja. Mm. Där de kanske, om de ju vinner typ 11 av nästa 13, att de kan klättra upp rejält och så. Men du fattar vad jag menar. Mm. Det är ingen som tar Dallas på allvar. Då kommer inte vinna championship i år. Då kommer inte vinna championship nästa år. Klockan tickar. Alltså, Luka är redan 25. Damer och herrar, åren har flugit förbi. När han kom till NBA 2018, det känns fan som om det var igår. Men det har fucking gått 6 år. Och de flyttar inte på sig just nu. Det gör de inte. Jag känner att den här mannen behöver ny miljö. Han behöver ny miljö. Dallas har inte visat någon gång att de kan bygga ett bra lag runt honom. Och det som är ironiskt är att de hade Porzingis i Brunson. Egentligen hade de pusselbitarna som behövs. Men de dumpade dem i princip. För att typ signa Carrie som, med all respekt, inte är pålitlig människa. Det är han inte.
Han har ju för sig varit ovanligt pålitlig i år.
Fantastiskt bra.
Alltså som men människa, han har ju missat en hel del matcher på grund av skada. Men han har ju liksom, det har ju varit noll rubriker om Kyrie med liksom, jämfört med vad det var i Brooklyn.
Så är det. Men jag känner ändå att Kyrie och Luka, det är inte två spelare som kompletterar varandra och lyfter varandra. Förstår du? Utan de gör ju lite av samma sak. Och fantastiska spelare båda två. Luka bättre. Jag känner att front officen har visat gång på gång att de inte har det. Och jag vet inte vad the move är för dem. Vad är deras move, Skölden? Vad är det som de kan göra som skulle göra dem bättre? Alltså drastiskt bättre. Oklahoma City Thunder bra. Denver bra. Clippers bra.
Alltså jag... Jag ska ta två saker. Jag såg en tweet häromdagen från Bob Vulgaris, du vet han som gamblern som förut jobbade i Dallas front office. Han svarade, eller retweetade en tweet, någon som då la upp just om det här med Dallas, om ja, men alla problem och vad som liksom. Och då ville den här snubben som tweetade la upp då en bild på Jason Kidd, coachen, och menade ju då så att säga implicit att det är Jason Kidd som är problemet. Medan då Bob Vulgaris bara liksom, what's wrong with Dallas? Då liksom svarade han bara expectations, alltså förväntningar. Helt enkelt, man har för höga förväntningar. Och nu när de då har, de missade ju det här med Grant Williams. Honom har de skeppat iväg, och för att så att säga ersätta honom tog de in PJ Washington. Det kostade dem en first round draft pick. De gav bort en first round draft pick för att få Daniel Gafford. Så, alltså, ja, jag tycker om man, alltså bara... enskilt sett så ja, de är bättre nu, men de har gjort av med sina resurser för att kunna bli ännu bättre. Det är ju liksom, känns ju som att de två movesen är ju på något sätt inte direkt dåliga, men om man tänker sig att man har kravet att alla ska vara en contender, då var det ju lite grann som att dra upp täcket liksom. Ska jag frysa om tårna eller ska jag frysa om huvudet? Alltså, jag ser inte att Gafford och Washington är spelarna som för dem till real contention. Det gör jag inte.
Bra pusselbitar. Bra pusselbitar.
Men helt alltså... okej. Men jag ser inte, om du ger bort två first round draft picks för dem. De gjorde ju någon manöver. De släppte ju någon protection på någon pick som de var skyldiga någon för att kunna få iväg då två first round draft picks. Då, det innebär ju att liksom, de har inte särskilt mycket draft picks kvar. Och då har de i princip två val. Antingen får de trade de spelare de har, eller så måste de hitta någon på free agent-marknaden. Och då måste de dessutom förmodligen bli av med en eller annan spelare för att kunna få in den här spelaren under lönetaket. Så jag håller nog med dig att Dallas front office sitter lite risigt till. Men med det sagt, vilka lag i West tror du vill möta Dallas i slutspelsrunda?
Inga lag, men...
De är lite som Phoenix på det sättet, eller hur?
Ja, Jo, men så är det. Så är det. Donkey Phoenix bättre. Bättre, jo, mer komplett.
Det tycker jag också. Men jag känner mer just det här att, alltså, jag tror ju att jag ser inte att, framförallt ser jag inte Dallas gå till final. Det gör jag inte. Jag kan tänka mig att Phoenix går till final om de liksom får ihop allting och KD går batshit crazy och Booker plötsligt hänger 47 på 15 skott, vilket inte är helt omöjligt. Men jag tror ju att Dallas kan vinna en eller två slutspelsrunder på att Luka i princip snittar 40-14-11. Det skulle inte förvåna mig så mycket, men jag, som sagt, jag tycker inte att de är så nära real contention. När vi ändå pratar om front office, jag tar väl mina Bulls då. Alltså, jag är nästan beredd att byta front office med Dallas. Alltså, vi är just då, vi har lyckades inte bli av med Zach LaVine, fast han då ville bort. Vi har alltså inte kunnat hitta någon trade partner för honom, vår dyraste spelare, vår då, det som borde vara vår bästa spelare. De har förlängt Nikola Vucevic. De har alltså haft 3,5 säsong på sig att titta på Vuce och se att vi är på väg absolut ingenstans. De tror fortfarande att allting hänger på att Lonzo Ball blev skadad. Men nu är det faktiskt så att Lonzo Ball blev skadad och han är nog inte, han blir inte frisk i år. I absolut bästa fall blir han frisk till nästa år. Men då ger vi Nikola Vucevic 2 år till, 20 miljoner styck. För en av de, alltså, vi är konstant år ut år in minus med Vuce. Vi ger honom bollen mer än nästan alla andra centrar i ligan, bortsett då från Jokic och Embiid och liksom några av de här absolut bästa centrarna. Och det leder ju liksom ingen vart. Han skårar och han tar lite returer. Det gör han absolut. Men liksom, kolla då när vi pratar om Dallas. Nu möter de Dallas i natt. De torskar med typ 30. Daniel Gafford är 9 av 9 från golvet. Derek Lively är 11 av 12. Deras två centra gör alltså 42 poäng på 20 av 21 från golvet. Vem är det som är vår center? Det är Nikola Vucevic. Det, liksom, det hänger ihop här. Alltså, och sen är då det värsta är, DeMar DeRozan är free agent. Vi tradade inte bort honom vid trade deadline. Vad gör vi nu? Ger vi honom 3x30 och så hissar vi hans tröja i linnet och ser jätteglad ut. Det är 2,35, alltså Vucevic är 33. Vi har tittat på honom i 3,5 år. Vi vet. Borde veta. Vad gör vi med DeRozan? Han är 35. Ska vi ge honom 3x30? Han är för bra för att vi ska bli dåliga, men inte tillräckligt bra i det här sällskapet för att vi ska komma någon vart.
Det finns ett sätt för dig att underlätta allt det här, och det är att inse att i NBA kan du inte heja på klubbar. Det du började heja på, det var en helt annan ledning, helt andra människor, helt annan ägare. Du spelar i en ny hall.
Nej, faktiskt samma ägare dock. Nej, det är det inte, men nästan. Alltså, i alla nästan. Fall i mitt vuxna liv, liksom, från 80-talet så är det samma ägare.
Så liksom, alltså, det går inte att heja på lag NB. Det är det jag försöker förklara för folk i så många år. Folk lyssnar inte. Det är därför du är fast i den här no man's land där du aldrig någonsin kan få känna glädje. Det är fucked up, Sjöldström. Du kan inte leva det livet sådär. Livet är kort.
Jag kommer inte att ge upp Bulls, men som tur är så får jag glädje av annat. Jag tyckte faktiskt det såg ut som att Loisan kraschade oss nu.
Jajamensan.
Hej Loisan, hur
jag
är det?
Jag är här. Jo, men jag hade gärna tagit en dusch, för sitter man i intorkat svett för att lilla mannen vägrar somna. Men det tar vi sen. Prioriteringar, hörni, då är det podda först.
Vem mutade sig själv nu?
Det är jag som mutar mig själv förstås.
Oh my god. Sjöldström.
Det är någonting med min mic. Jag skyller på micken. Jag måste skaffa en ny mic. Getin har gjort tjänst i nästan 4 år. Han börjar ge upp på mig. Jag har tryckt för mycket på den här mute-knappen. Men då är du i alla fall uppvärd, Loisan. Det är så här. Vi diskuterar våra 5 största besvikelser i NBA i år. Du behöver inte komma upp med 5. För jag och Nick har redan stökat av 2 var. Vi började med Phoenix. Fortsatte. Jag tog egentligen nästan hela East. Och Nick tog sen Dallas front office, och då följde upp med Chicagos front office. Och så försöker Nick nu övertyga mig att jag ska sluta hålla på Chicago Bulls som jag har hållit på sedan 1969. Så som du förstår, det kommer inte att hända.
Nej, jag hörde det. Man kan väl få heja på ett lag om man vill det.
Nick vill att jag ska vara glad.
Man kan heja på spelare också.
Nej, men man ska heja på spelare och bra basket. Du kan inte, alltså jag har pratat om det här, men jag säger det igen. Det är bara dumt i alla koncept. I NBA framförallt. Okej, om du, jag vet inte, ni är flera generationer som har hejat på Manchester United. Whatever. Okej, jag kan köpa det på något sätt. Men i NBA, alltså, vilka spelare som hamnar var och avgörs via en fucking slumpmässig draft. Kom igen, du hejar ju på ren slump i princip. Så det är ingen bra idé. Ja. Men ska vi gå vidare med nästa grej?
Ja, ska du ta en besvikelse till, så får Lojsan samla sig lite och fundera på sina besvikelser.
Exakt.
Ja.
Alltså, det hade varit jätteenkelt att ta typ Atlanta Hawks eller typ Memphis Grizzlies liksom. Det hade varit det enkla, men samtidigt väldigt trött för alla trash och de redan, så skitsamma. Jag vill faktiskt ta NBA:s ledning också här. Och jag ska förklara varför. NBA:s ledning gör så mycket så otroligt bra. Alltså alla ni som följer NBA, som får höra på 90-talet, då var det så här många tittare som tittade på matchen, och titta på nu finalmatchen. Det är inte... Lyssna, basket konsumeras på ett helt annat sätt. Folk tittar på fucking League Pass. De tittar på highlights, de tittar på kondensmatcher på YouTube. De sitter inte framför TVn och tittar. Basket har växt som fan. Jag känner av det bara. Liksom, allt fler är intresserade, och det speglar av sig i Sverige också. NBA mår bra. Däremot så måste jag säga att man har ju gjort bort sig med vissa saker. Bland annat med det där att man inte har tagit tag i det här än. Att det är lite för mycket poäng nu. Jag säger inte att jag inte gillar offensiv basket. Ni vet att jag älskar. Men samtidigt, det har kommit till en punkt där jag känner att fuck, nu måste ni göra. Någon regeländring måste göras. Så vi får ner siffrorna lite i alla fall. Så försvaret kan hoppas på att stoppa någon. Och jag lyssnade i Bill Simmons podd. De sa att antal straffkast har minskat efter All-Star-matchen. Jag vet inte fan hur mycket det stämmer och om det är en slump. Men hur som helst, jag känner att det där med att man inte riktigt tagit tag i anfallsspelet, och det där med 65 matchers regel, nu i efterhand inser jag, fy fan vad dåligt. Nej, jag gillar inte det. Jag gillar inte det, för nu är tydligen Donovan Mitchell inte tillgänglig för att bli invald. Och han, alla som har sett lite Cleveland och följt lite NBA vet att han har haft monsterår. Låt oss säga att han skulle komma tillbaka imorgon och spela resten av säsongen och spela bara 64 matcher. Så är han inte tillgänglig. Nej, jag gillar inte den gränsen. Inte bra. Jag känner att NBA nummer ett gjort en dum grej med att införa den regeln. Hade inget emot den i början, men nu märker jag fan, den är illa. Och nummer två, att man inte gör någonting åt urspårade anfallssiffror.
Ja, håller med dig, Nick.
Jag var ju från början med på 65 matchers regeln, men sen hade jag Addis lite invändningar, och sen tänkte jag, så jag ändrade mig för flera veckor sedan. Släppte en låsning helt enkelt. Man måste ju göra det ibland. Men det finns ju ett skäl till faktiskt som gör att 65-matchersregeln är dålig. Och den tror jag faktiskt inte NBA hade tänkt på. Och det är ju den, om vi nu har då, jag vet inte hur många spelare som det här kommer att drabba. Men liksom, det är ju några spelare som kommer att missa 65-matchersregeln som annars hade varit med i All-NBA. All-NBA ger ju klubbarna möjlighet att ge spelarna ett supermax. När de här spelarna som borde ha fått ett All-NBA men som inte når 65 matcher, då kommer ju de ersättas av någon annan som plötsligt liksom kan säga, jag ska ha ett supermax. Och det kommer att vara spelare som inte borde ha ett supermax.
Det blir dominoeffekt som är fucked up.
Precis,
alltså.
Så det blir dominoeffekt med att, jag menar, vi kan ju få 4-5 spelare som absolut inte ska ha ett supermax, men som kommer att kunna få det. Och så ska klubbarna på något sätt, alltså, så där har de ju faktiskt, jag tror inte att de tänkte på det. För hade de gjort det, så tror jag inte de hade instiftat 65-matchersregeln. Nu finns det ju några spelare sådär som, alltså Donovan Mitchell till exempel, han blev ju traded från Utah och var redan på ett max. Så honom spelar ju liksom ingen roll, han kan inte få ett supermax av Cleveland ändå, eftersom du bara kan få det med den klubb du så att säga startade karriären med, eller om du blev tradad från den klubben till din nya klubb på ditt rookie-kontrakt. Så till exempel Brandon Ingram skulle kunna få ett supermax.
Fuck.
Av New Orleans. Yes. Och Brandon Ingram, ska han ha ett supermax? Jag menar, han skulle ju teoretiskt ta bort, inte vet jag, men 5-7-8 man från All-NBA samtidigt som Pelicans gör ett ryck och lyckas komma upp i topp 4. Då kan Brandon Ingram stå där och säga jag ska ha ett supermax. Det tror inte jag är bra för NBA.
Nej, han med 250 miljoner dollar, man bara fuck.
Ja, kanske ännu mer liksom. Eller jag vet inte exakt vad det blir, men han har inte varit med tillräckligt länge. Jaylen Brown fick ju över 300 om allting går som de har tänkt sig och liksom de här projected salary cap och allt för det. Så Ingram är ju lite yngre så han skulle förmodligen få lite mindre, men som sagt 250-270 vad det nu blir liksom på 5 år. Det är, jag tror inte att det är bra. Har du kommit på en besvikelse, Loisan?
Nej, så jag är...
Du måste ju kunna hitta någon besvikelse med Golden State om inte annat.
Jo, men det där är ju besvikelse hela skiten. Curry blir skadad, ja men då vinner vi inga matcher.
Okej, jag har ett förslag för dig, Loisan. Jag har ett förslag för dig.
Ja, kör.
Derbymatchen mot Mark i helgen.
Ja, skjuter man, vad sköt vi, 10% på trena, då är det svårt att vinna matchen. Herregud. Sjukast jag varit med om. Men det, alltså, det är absolut ju besvikelse.
Det är ju för sig en besvikelse, men den har inte mycket med NBA att göra, man ska vara helt ärlig, tyvärr.
Nej. Nej, men besvikelse är väl också alltså All-Star. Vet inte om jag har nämnt det.
Nej,
det har vi inte.
Alltså hur det är uppbyggt och det behövs ju liksom... Det är ju inte kul. Varför ha hela grejen om man ska spela en All-Star-match och det blir... Där är det verkligen inget försvar och bara massa anfall och göra poäng.
Det är framförallt just det att absolut ingen bryr sig. Alltså ingen är där för att spela basket egentligen.
Nej, så varför har du överhuvudtaget? Fortsätt med säsongen istället.
Man har ju haft det så länge. Jag kan inte tänka mig att man överger All-Star så. Men jag kan känna att det enda som jag tror, alltså, som skulle kunna vara lite kul. Jag vet inte om det skulle vara kul heller. Det beror ju på hur spelarna tar det, om man får spelarna med på det. Men alltså, det enda som är roligt att se är ju liksom... När det ändå blir lite som man teamar upp lag och skills challenge. Eller, alltså, man skulle kunna ha en annorlunda skyttetävling. Hur många raka kan du sätta? Alltså, där man faktiskt accepterar att ja, men okej, det här är uppvisning där vi ska visa hur bra de här spelarna är. All-Star visar bara så här lite bryr vi oss. Alltså själva matchen. Lägg ner.
Värdelös.
Det håller jag med.
Och folk som bara, jag ska kolla All-Star. Kolla, sitta uppe hela natten och kolla på det där. Alltså, besvikelsen.
Enda problemet med All-Star så, det är ju, det här är ju helt ärligt, det är ju inte första gången det är en besvikelse. Vad var det du sa, Nick? När Fred Turner vann dunktävlingen, vad kom vi fram till att det var? 2005?
Nej, Fred Jones tror jag att han heter.
Ja, Fred Jones med det. Förlåt, det är inte Fred Turner.
2004 om jag minns rätt.
Ja, men whatever. Det är liksom, så All-Star har... bjudit på många besvikelser i alla fall sedan 2004. Kanske inte alla, men många. Och det här, det här tycker jag, nu gick det över en gräns väldigt, väldigt tydligt, tycker jag. Den senaste matchen.
Ja, årets match var inget att hänga i julgranen.
Nej, den var helt bedrövlig. Det är en bra besvikelse, Loisan. Nick, ta en besvikelse till.
Okej, då gör jag så här att... Som nästa besvikelse, nästa lag eller person eller händelse som blir besvikelse är faktiskt ingen mindre. Okej, nu har byggt upp stämningen. Är ni redo? Det här kommer komma som en chock.
Vi lyssnar.
Är ni redo? Det här kommer komma som en chock. Men det är Boston Celtics.
Okej.
Nu,
jag lyssnar.
Jag bara känner att jag bara känner att deras core, alltså vi pratar om det här fucking varje vecka, det känns lite jobbigt, men de har inte Denver. De har inte, alltså spelar ingen roll att de har allt talang i världen, de har inte Denver. De, alltså Tatum och Brown, det där måste vara mest frustrerande superstjärnduon, för jag vill nästan kalla det för superstjärnduon. Eller är de det? Fuck, de kanske inte är det. Men alltså, de är i alla fall jävligt bra. De är väldigt välbetalda.
På väg att bli i alla fall i så fall.
Mm. De har varit jävligt bra på hemmaplan och allt det där. Men jag känner bara att skulle en serie mot Denver Nuggets börja idag, så tror jag att fan alla skulle ha Denver som favoriter. Och det beror ju mycket på det där att fan, det känns hängigt att ta dem. Men samtidigt, ni fattar vad jag menar. Det är inte deras prestation i sig, utan det är ju det de blir när det blir tajta matcher. Och framförallt vad deras stjärn... Nej, inte Boston Celtics. Jag säger Jason Tatum och Jaylen Brown. Det låter rimligare. Att de är besvikelse. Och nu vet du att det är någon som lyssnar och tänker, vad, det där laget är 50-14 och de är på väg att vinna fucking 65 matcher. Jag fattar, men jag känner bara att framförallt efter att ha sett den här matchen mot Denver, och bara fan, alltså de har bara inte det. De har inte den stabiliteten i fjärde perioden, och det hänger ju mycket på de två. Jaylen Brown gjorde en jättematch då, just där och då. Men det är ju, alltså, man kan inte lita på dem. Fan, Jannik Johansson sa 2021, han kan inte lita på Jason Tatum, och det står sig, det är alldeles bra. Som vin, man kan inte lita på dem.
Men jag kan köpa det, och lite... Ja, men lite att de har ju typ i playoffs och så. De har ju varit väldigt ojämna och de har inte riktigt fått till det. Som du sa, ja, de är i toppen nu, men vad händer sen i slutspelet? Kommer de att kunna lyckas båda två att hålla det? Så det... Jag kan ändå köpa att du ser... Du ändrar det till de två, att de är en besvikelse.
För så är det. Det spelar absolut ingen roll att de har Jrue Holiday och Porzingis och Derek White. De kommer inte få hålla bollen de sista två minuterna av matchen. Det är bara att acceptera det. Det är så det är. Det är så det kommer vara. Det är Jason Tatum som kommer få jobba. Eller Jaylen Brown. Jag hade en coach en gång. Eller jag pratade med en coach en gång. Som coachade på professionell nivå i Serbien. Han har till och med varit assisterad i landslaget. Han sa, när det är jämn match, så tar han titt på lönelistan. Och den som står högst upp, det är den som ska ha bollen. För han har fått betalt. För att liksom var avgörande faktorn. Och jag har faktiskt inte slutat tänka på den quote sedan dess. Jag tror att det är så man förväntar sig att NBA superstjärnor ska prestera. Liksom, aha, det är ni som vi har byggt laget kring. Det är ni som ska avgöra bara de här tajta matcherna. Och jag litar inte på de två ska avgöra dem.
Alltså, jag känner lite ändå så här att alltså, Jaylen Brown har kommit in i ligan. Han draftades 2016. Han har spelat 5 konferensfinaler och 1 final. Tatum kom 2 år senare. Han har spelat 4 konferensfinaler och 1 final. Det är ju inte så att de är risiga liksom egentligen. Däremot så är de kanske, som du säger, så givet att de ska upp dem mot Denver som verkar ha deras nummer, så är de kanske inte favorit. Men ja, alltså jag tycker att Tatum och Brown hålls till en standard som är nästan orimlig. Hur många har vi under den här tiden som har spelat 4 eller 5 konferensfinaler och 1 final?
LeBron. De får gärna motbevisa oss. Nej, men de behöver inte vinna titeln.
Ja, men om du tänker standard liksom. Vem har ett bättre facit än dem? De har inte vunnit en titel. Men det är ju egentligen det enda de inte har gjort. Tatum är typ topp 5 eller topp 6 i MVP-röstningen beroende på hur vi ser. Han kanske är topp 7 då. Men liksom, och när Tatum var i sig häromdagen mot Denver så hängde Brown 42. Han missar i och för sig 7 straffkast också, men ja. Jag säger inte emot så. Att jag är inte helt övertygad om att Boston vinner titeln. Jag tror att de kan stöta på motstånd från något annat lag i West. Men det är en jävla standard att hålla dem till.
De kan motbevisa oss, och de behöver inte vinna titeln, utan vara jämn. Var jämn. Förstår ni?
Mm. Jag kan ta en besvikelse till då, och det är Joel Embiids skada. Det tycker jag var otroligt dystert. Dels för att som det var där och då, alltså jag kan inte påminna mig att jag har sett en säsong där man tycker att den här snubben kommer att vinna MVP. Sen spelar han 34 matcher och sen är det slut. Det är ju på något sätt lite grann som att ja, men man är ute och cyklar en helt otroligt härlig dag. Man har en lagom lång bit till stranden och så liksom, ja, halvvägs så får man punka och man kan inte laga den och man får ingen lift och alltså det är... Men han snittar alltså den här säsongen 35 poäng, 11,3 returer, 5,7 assist, skjuter 53 från golvet, 37 från 3, 88% från straffkast. Jag kommer inte ihåg var Philly låg när han gick ner, men liksom, de låg ju bra till. Och sen dess har de på något sätt bara försökt få hänga i för livet. Jag tycker att det skulle vara hemskt roligt att se, och jag bryr mig inte egentligen så mycket om huruvida han vinner MVP i år eller om han hade nått 65 matcher eller sådär. Men det skulle vara fantastiskt att få se Joel Embiid i ett slutspel när han är frisk. Och se, är det... Alltså, hittills har han ju faktiskt snubblat en och annan gång i slutspelet. Han har varit sämre i slutspelet än vad han varit i grundserien. Och vi vet att han missade de två första säsongerna. Vi vet att han har en stor kropp som har tydligen råkat ut för slitage och har problem. Liksom. Men det är trist att se en så bra spelare liksom gång på gång på gång gå sönder. Och man inte får se vad skulle kunna vara.
Ja, det är väldigt tråkigt.
Det är trist och jag tycker inte att han ska spela i år och jag tycker inte att han ska spela OS. Alltså, det hade bara varit helt hela insane om jag ska vara ärlig.
Spelar han OS så då, tror jag, då vet jag inte vad Daryl Morey gör. Det kan ju inte, det, även om man missar stor del av den här säsongen, om man teoretiskt kan se det som vila, så kan det ses som speciellt smart att spela OS med det slitage han har på kroppen.
Nej, det känns ju bara korkat. Men vi får se.
Har du någon mer besvikelse, Lojsan?
Nej. Ni har skött det väldigt bra.
Mm. Ska vi inte bara att vi har vi bara för inte bara totalt deppa ner oss. Ska vi ta varsitt glädjeämne innan vi går vidare till möjligen SPL, möjligen Elliot Kadå, Pelle Larsson, Bobby Klintman och Hot Takes?
Jag ska också prata, just det. Nej, det var inget.
Jag sa ju spel.
Just det. Orlando Magic tar jag. Lite kortfattat, älskar det de har på G. Otroligt positivt. Det måste vara gött att vara Rickard Eriksson och liksom bara heja på något fucking konkret.
Han var glad ända fram till nu.
Ja, exakt. Nu kommer raset. Så jag tar Orlando.
Du då, Lojsan?
Jag tar OKC. För jag vände på lite det tåget för nästan 2 år sedan. Inte inför denna säsongen, förra säsongen. Och nu har de hittat det och de leder ju till och med West. Så det är väldigt roligt.
Vi glömmer ju nästan alltid liksom det här när man, som Nick då, liksom ett ungt lovande lag, Orlando Magic. Alltså, de är väl i princip inte yngre än vad Oklahoma är egentligen. Alltså,
jo, lite yngre.
Nej, det är också väldigt ungt
lag. Men det är, jag tror faktiskt inte att de är det. Det är ju typ Shea och Kenrich Williams som är lite äldre. Alla andra är ju liksom, jag menar, Chet är rookie, Jalen Williams är andraårsspelare.
Ja, det är sant.
Wallace är rookie. George Giddy, vad är det? Tredje säsongen. Alltså det är... Paolo är väl då den som är liksom yngst så då. Andra säsongen och Wagner gör sin tredje. Så naturligtvis är Orlando ung också, det är ju inte det. Men som sagt, OKC leder West. Det är lite imponerande faktiskt, det måste man ändå säga. Oberoende av att jag har en sån här gnagande känsla att jag inte riktigt gillar Oklahoma. Men det är en helt annan sak. Det är bara för att jag är bitter och missundsam mot alla som förstör NBA för mitt älskade Chicago Bulls. Men jag har faktiskt ett glädjeämne som är Chicago Bulls ändå, och det är Coby White. Det här är ändå grejen med faktiskt Nick och hålla på ett lag. Det är att se en spelare som Coby White, man har... Alltså jag ska inte säga att jag har gett upp på honom, för jag nästan kanske... aldrig haft riktigt den typen av förväntningar på honom. Sen visar han ändå att han har tagit stora kliv. Han är riktigt bra. Han snittar typ 25-5, 39 från 3. Han har vunnit ett antal matcher åt Bulls i slutet på matcherna. Han har visat att han kan vara typ en lead guard. Han har blivit mycket, mycket bättre på liksom att dribbla bollen och förstå vad han behöver göra. Och att få se en spelare som vi har draftat ta det här klivet och utvecklas. Alltså förra säsongen snittade han typ 9. Och han får chansen för att Zaklavin blir skadad. Okej, vi måste ge honom bollen. Vad gör vi? Han tar den och flyger med den. Det har faktiskt varit ett stort glädjeämne. Sen är han ju då kanske inte, så att säga, han är inte på väg att bli All-Star. Det tror jag inte riktigt. Men där är i alla fall en bra starting level lead guard. Och han kommer att bli bättre. Det är mitt glädjeämne. Och sen måste vi, alltså vi kan ju inte prata om glädjeämnen. Faktiskt, ärligt talat, han har fyllt 20 nu, Nick. Men Wembanyama är faktiskt också ett glädjeämne. Det är jävligt roligt att se honom.
Han är nice, men som sagt, vi visste.
Jo, det gjorde vi. Men det är fortfarande, det är ändå, trots att vi visste så gör han ju ändå liksom, varje gång man kollar Spurs så kollar man Spurs för att se Wembanyama. Och varje gång gör han åtminstone två grejer som liksom, okej.
Okay. Han är galen alltså.
Det där trodde jag inte att någon skulle göra riktigt.
Lite så.
Vad vill du ta nu då, Nick? Spel eller Kadå och Pelle Larsson i college och Bobby i NBA-draften?
Nej, men alltså jag kan ta lite de här grabbarna lite snabbt. Jag skrev faktiskt en tweet om att ingen skriver om dem. Och nu ser jag plötsligt att både Expressen och Sportbladet har skrivit om Bobby i alla fall.
Ser? Du är ju för fan intervjuad av Expressen. Vadå ser?
Ja, men jag ser även Sportbladet då.
You're a part of it.
Nej, alltså jag visste inte ens att du skulle vara något. Jag fick ju bara sms från Magnus från Expressen. Så jag visste inte att det skulle bli quotad eller något. Kul att de gör...
Han heter faktiskt, vi ska väl säga här, shoutout Mattias Tengblad på Expressen, inte
Mattias,
Magnus.
Förlåt, jag ber om ursäkt. Mattias. Nej, men han är kung förresten. Han gillar basket. Nej, men alltså, vad ska jag säga där? Jag tycker bara att med tanke på hur det har gått för grabbarna så förtjänar de mer uppmärksamhet. Och vi har redan snackat om det, Sköldström, att det är så att det de gör skulle definitivt locka klick. För jag vet att många säger, det finns inget intresse. Vem fan bryr sig? Jag kollar nu, Sportbladet har gjort en TikTok-video om Bobby Klintman.
TikTok?
Om att han... Ja. Och videon är uppe nu i 100 000 visningar. 6 timmar efter att det har kommit ut. Så ser till alla som ser att det inte finns intresse, dra åt fucking helvete. För ni har inte en aning. Det finns visst intresse, framförallt för unga spelare som har potentiell framtid i NBA. Jag tycker bara att det är dags att uppmärksamma dem mer. Jag tror att media missar en chans att faktiskt skriva något som skulle läsas och skulle kunna liksom, ja, vara bra grejer att bevaka liksom. Men som sagt, vi ska inte sitta här och gråta, utan vi kommer vara de som kommer säga, haha, vad var det vi sa när basket slår igenom på allvar, vilket är bara tidsfråga. Vi har snackat om det 100 gånger, alltså, vi behöver inte upprepa det ännu en gång.
Jag kan ju säga det också, att jag tycker liksom, ja, den dag någon av er där ute, någon av er som lyssnar, någon av er som har någon beslutsfattande position på typ ett tv-bolag eller någonting, den dag ni får för att ni ska göra något vettigt med rättigheten i NBA, shout out till exempel mig, jag är här för det, jag lovar, det finns ingenting tror jag hellre skulle göra än det. Och det går att göra, trust me. Det kommer att bli bra och NBA kommer att locka tittare. Inte mitt i en vardagsmatch som man måste gå upp klockan 4 på morgonen för att se. Men de tidiga söndagsmatcherna, profilerar det, visar de andra, bygg rättigheten, så kommer det att bli hur jävla bra som helst.
Som vi ser det en gång till. De som hoppar på tåget först, och det kommer allt fler som vill hoppa på tåget, det märker jag. De kommer att vara de stora vinnarna. Det är... Det är bara som det är. Jag ser inte det för det är min sport, utan tittar man på alla siffror när det gäller tillväxt av den här sporten, så ser man att det rullar ju på som fan. Men vi bör inte prata mer om det, utan vi får låta Kadå och Pelle Larsson spela sina, nu ska de spela sina conference tournaments. Båda är klara för NCAA tournament ändå. Men det finns en del att spela för innan det. Jag vill egentligen prata om SBL, för jag sa det till dig, eller Louise, vill du säga något om det här?
Nej, jag tycker definitivt det finns alltså intresse. Det är bara att någon måste våga. Alltså våga hoppa på tåget.
Exakt, faktiskt. Faktiskt.
Ta steget.
Så är det. SBL här. Jag tror att jag tror att det är en stor förändring på gång. Jag tror att med tanke på hur få klubbar det är i ligan och med tanke på att Köping och Umeå pratat om att de med stor sannolikhet kanske inte klarar av att spela i ligan, att det är dags att sluta med vardagsmatchen och börja spela på helger. Och det gör ont, tro mig. Det gör ont. Mitt liv går ut på att komma från jobbet till gymma, komma hem, göra mat och sen sätta mig och titta på en måndags eller tisdags eller fredags eller torsdagsmatch. Jag älskar det. Jag älskar SBL. Det är min favoritliga i hela världen. Men det är många problem som skulle försvinna om man skulle börja spela på helger. Nummer ett, och jag har faktiskt hört talas om Louise Mott Högsbo har sagt till SBL att ja, men vi kommer upp om vi får spela på helgerna. Lite kortfattat. Så nummer ett, så skulle det göra så att fler lag skulle bli intresserade av att spela i ligan på allvar. För det är mycket lättare att bygga ett lag om du har spelare som faktiskt inte liksom behöver missa sitt jobb eller sitt plugg för att vara med. För Louise, hade du klarat av att spela i ligan om du hade haft matcher på tisdagar och fredagar?
Nej, jag kan säga att det är kämpigt när det är vardagsmatcher.
Ja, och ni har inte så många under en säsong liksom.
Nej, vi tycker så, det är mycket när vi har fem liksom.
Ja, så det är liksom, det måste vara nästa steg. Jag lovar er att Högsbo skulle komma upp, flera andra klubbar. Jag kan tänka mig att Malba på sikt, de hade känt okej, men fan, vi kan ju bygga ett rimligt lag. Vi tar 2-3 importer och sen tar vi spelare som, ja, kanske inte tränar 2 gånger om dagen, men 1 gång om dagen. Och så får vi spela på helgerna. Och jag vet att det finns folk som säger, ja men restaurangklubbarna skulle ha färre matcher i så fall. Det stämmer inte, jag räknar på det idag. Säsongen i SBL här spelas från typ mitten av september till mitten av mars och sen börjar slutspelet. Där har du ungefär 6-7 månader. Man har ju typ 2 hemmamatcher per månad ändå. Alltså förstår du vad jag menar? I år är det så i alla fall. Man skulle inte ha den här dramatiska drop-offen i antal hemmamatcher och mindre pengar i kassan för Norrköping, Luleå, Borås och Jämtland liksom. Och sen känner jag också att fan, vi behöver en stor liga. Vi måste fucking ha 12 lag. Vi måste ha lag där unga spelare kan få chansen för att liksom utvecklas. Vad fan, om Umeå och Köping försvinner, då är vi fucked. Vi är fucked. Liksom, jag har redan pratat om detta, men vi har inte Gustav Hansson så som han är idag utan Umeå. Vi har inte heller Boris Balibre så som han är idag. Alltså, har vi inte lag som exempel, jag vet inte, David Höök kunde gå till, Nässjö liksom. De är som kanske inte har ambitioner att vinna allt. Har vi inte sådana klubbar där vi kan utveckla yngre, fuck, vad fan är poängen ens? Så jag tror att, jag har fått höra att det kan vara på gång, inte säkert. Men det är tyvärr dags, det är ont i min själ att se det. Men det är dags att spela på helgerna. Och sist men inte minst, jag köper inte det argumentet. Det är många som har sagt genom året, ja men spelar du på helgerna då konkurrerar du med fotboll och hockey. Skitsamma, det är ändå inte samma typ av publik. Ändå. Det är inte det. Så, det är nog dags. It is what it is, det är bara att acceptera det.
Vad säger du Lojsan, du som spelar i SBL Dam. Vad tycker du om det förslaget för SBL här?
Men det är, någonting behövs ju göras just nu med SBL här, och för att försöka få fler lag där och bygga ett större intresse, så tror jag att, som Nick säger, att man måste nog ta den vägen just nu att börja spela på helger. Alltså man måste börja bygga om, bygga nytt. När intresset blir större, det kanske blir en liga där man kan ha fler heltidsanställda, vad man ska säga, som bara spelar basket. Men det är inte riktigt där, och det är en stor anledning till att varför många klubbar inte tar steget upp. För man kan inte ha 12 spelare i truppen som kan träna, ja, 2 gånger om dagen och spela 2-3 matcher i veckan för att det är vardagsmatcher. Utan de behöver jobba vid sidan om. Så jag tror att det behövs spela helger och börja bygga, få upp så att de är i alla fall 12 lag. Kan man få fler så är det väl ännu bättre. Men det är för få lag just nu, och jag tror man måste testa något nytt. Men det är klart det är en chansning, men jag tycker det. Absolut.
Jag är väldigt osäker på exakt vad man ska göra, men att vi har en situation där vi är 9 lag i SBL och åtminstone ryktesvis och vad man hör, så är det ju åtminstone ett eller två lag som har väldigt, väldigt tuff ekonomisk situation. Och vi har 16 lag i Superettan. Så känns det som att någonting är liksom fel i seriesystemet, och vad, alltså hur det fungerar. Det kan inte vara rimligt att, för jag tycker ju personligen att Superettan borde ju vara, alltså egentligen det här, om man tittar på det ur en spelares synpunkt, ja men ni får inte särskilt mycket betalt om ens något, och varenda helg går åt det, vi har dubbelmöten, alltså, men ändå spelar man i Superettan, för det är enklare än att spela i ligan. Det går att få ihop livet då, uppenbarligen, eftersom folk gör det. Men då har det ju blivit så att man skapade Superettan för att vi ville ha en utveckling, och vi ville liksom minska steget från Superettan till SPL. Men det känns ju som att steget snarare har blivit ännu större, och då behöver man göra något. Så jag är beredd att prova något. Jag vågar inte uttala mig överhuvudtaget om det är helgmatcher som är grejen. Men att någonting behöver göras för att stabilisera ligan på, alltså, så att man har möjlighet att bygga någonting som är mera, trist att säga det, men helt ärligt, mera kommersiellt slagkraftigt, som funkar och som gör att inte varenda talang som är något sånär hyfsad vill dra till USA eller någon klubb i Europa så fort de fyllt 16.
Alltså, grejen är att med tanke på att, precis som du säger, Jorge, med tanke på att det finns så många slag som ändå spelar på elitnivån i Superettan, men så få lag i SBL, så finns det en obalans som inte är rimlig. Alltså, de här grabbarna som spelar i Superettan, de spelar en jäkla massa matcher. Jäkla massa matcher. Det är en enorm jävla liga. Och ändå är de redo att offra den tiden. Förstår du vad jag menar? De är redo, men de är inte redo att lämna sitt plugg eller sitt jobb. Och det förstår jag, för de tjänar ju inte pengar på basket. Så, ja, underlätta för dem att komma upp. Spela på helgerna. Jag lovar dig att, liksom, tre eller fyra lag direkt skulle bli intresserade. Direkt.
Ja, vi får väl se. Jag tror hur som helst, som sagt, att mer insatta hjärnor än våra tänker förhoppningsvis på det här och har förhoppningsvis en eller annan lösning på gång. Ska vi gå till hot takes?
Vi kör igång. Mr. SBBK säger att SBBK kommer att vinna SPL på både dam och herr.
Okej.
Okay. Ja, vad är det? 8 raka förluster för herrarna. Det är en gång happen, men damer absolut.
Ja, damer borde ju kunna ta det. Absolut, de är ju storfavoriter.
Dock vill jag säga, Louise, att jag köper inte längre än de är storfavoriter. Jag har faktiskt stängt på det. Jag tror det är väldigt öppet mellan topp 3, för att fan, alltså, Södertälje har 2 rookiesar i princip som har stora roller, alltså.
Ja, det köper jag. Nej, men mer att, nej, de kanske inte är storfavoriter, men det känns som att det är pressen på att de ska vinna.
Så är det.
Ja, vi får se. Men absolut, topp 3 det är bra där. Elias Gullberg säger att om 5 år så är Wemby topp 10 all time.
Om 5 år?
Mm. Nej, ja, men så kanske om 12.
Så optimistisk inte ens jag.
Vi skjuter ner om 5 år, men vi köper att han kommer bli en top 10 all time.
Vi säger så här, alltså, det finns ju en annan spelare idag som har gjort rätt mycket, som vi är tveksamma på om de är topp 10 redan, som vi vill åtminstone se, så att säga, att de går igenom sin karriär innan. Då känns det ju tidigt att säga att en 25-åring som hittills inte har ens sniffat ett slutspel ska vara topp 10.
Ja, men det hade varit något.
Oh ja.
Det här har vi varit inne och touchat lite på. Isak Seresjö säger att Jason Tatum kommer aldrig vinna MVP.
Alltså, nej, det kommer fan inte hända. Så jag har svårt att se det med hans spelstil. Den är tuff. Jag känner att NBA har blivit mer sofistikerad, och att skjuta från studs med hand i ansiktet, snubbar, det blir svårt. Det blir svårt för dem att vinna MVP. När hade vi senast skjuta från studs med hand i ansiktet MVP? Är det alltså Steph Curry i och för sig, men han är ju lite annat, han är ju bara bästa bombare någonsin. Jag skulle nog säga att Kevin Durant 2014 var senaste gången vi hade en sån spelare som bygger sitt game på det liksom. MVPs måste, nu för tiden måste MVP någon som är sanslöst effektiv liksom. Och det är svårt att vara sanslöst effektiv när du har hans spelstil.
Var inte Harden 17-18, var inte han rätt mycket skjuta med handen i för sig, om vi nu ska...
Fast det var jävligt mycket straffkast där alltså.
Jo, absolut, han tog sig till korgarna. Men han var ju på något sätt ett anfall i sig själv då, när han, jo, när han var som bäst. Liksom. Men ja. Men sen är det ju då två gånger Giannis, två gånger Jokic och en gång Embiid. Och Tatums problem är väl, som så många före honom, att det är ganska tufft att bli MVP. Alltså i princip är ju Giannis och Jokic, Embiid är väl, alltså de är något äldre alla tre, men det är inte så mycket äldre de är. Och Tatum är ju nu, även om jag säger att han fortfarande är relativt ung, jag tror att Tatum kommer att bli bättre, så kommer det ju också folk underifrån. Så man kan väl säga så här, om vi skulle sätta ett bett, så skulle jag ju absolut hellre spela på att Tatum aldrig blir MVP än att han blir det. Och jag menar i princip, jag tar fältet varje år liksom mot Tatum. Den skulle jag ta.
Och så har du Lucas som kommer så länge Tatum lever att ha bättre siffror än honom i alla fall.
Shea kommer,
exakt.
Wemby, alltså Anthony Edwards kanske, liksom, jag vet inte. Jag menar, det finns ju rätt gott om folk som kommer in i ligan och som också kommer att utvecklas. Jag menar, det Tatum behöver göra, det är ju i princip förmodligen för att få, så att säga, den här erkännandet i, för att få en MVP. Det är att först måste han vinna en titel och där då på något sätt få folk att se honom med andra ögon under regular season. Plus att han ju då behöver bli lite bättre. För som det är just nu så har han ju inte ett case.
Nej.
Bridge.
Felix Wollberg säger att Aaron Nesmith är den bästa bollförsvararen i East at the moment.
George Hart vill ta ett samtal.
Jag har sett för lite.
Nej, jag skojar. Nej, det där stämmer ju absolut inte. Jävlar, vilken reach. Men ändå bra hot take. En bra reach är också en bra hot take. Så vi är tacksamma.
Men alltså, jag skulle ändå säga att Nesmith är där uppe. Alltså han är jävligt bra. Kanske inte bäst eller tvåa, men liksom han är väldigt, väldigt bra om bollförsvarare.
Okej, men då säger jag så här. Är han bättre än Jrue Holiday?
Nej.
Är han bättre än OG Anunoby?
Annorlunda typer i och för sig, men alltså som just som on-ball, jag tänker mig, det är det jag säger, jag tycker inte att han är bäst, men jag tycker, och det är en reach, men jag tycker inte att det är liksom en Wemby reach, om du förstår vad jag menar. Det är inte ett 7-5 wing, 7-8, 8-2 wingspan reach liksom.
Är han bättre än, okej, ska vi se så här, är han bättre än Murray? Alltså Murray från Atlanta?
Ja. Som försvarare, ja. Det tycker jag.
Är han bättre än Jimmy Butler?
Nej, inte i slutspel i alla fall. Är han bättre än Derrick White heller.
Är han bättre än Mikael Bridges?
Alltså, jag måste erkänna, Brooklyn har varit väldigt deprimerande i år, så jag har inte tittat så mycket på Brooklyn. Så just Mikael Bridges vågar jag inte... Det har varit dystert att titta på Brooklyn i år, så det är faktiskt undvikit så gott det går. Sorry, Mikael. Shoutout till dig ändå.
Tyrese Maxey?
Ja, bättre än Maxey.
Okej, okay. Ja, men då är han jävligt bra i försvar.
Men han är bra, det är det jag menar. Han är ju liksom, jag vet inte om han är topp 5 eller topp 7. Jag tycker inte att han är etta, men han har varit väldigt, väldigt bra om bollförsvarare. Jag har råkat se Indiana en hel del i år. Och han är... Boston undrar nog vad fan hände. Vi släppte ju honom, vi var helt ointresserade av honom. Vi hade gett upp på honom, vi trodde aldrig han skulle bli bra. För dessutom så skjuter han den ju från 3 också. Det är det ju folk som gärna missar. Men han är över 40% från 3. Han är 45% från 3.
Vi konstaterar att han kan lira försvar i alla fall.
Jajamän.
Kanske inte den bästa just nu, men han kan lira. Tim Marklund säger att Jalen Duren är nya Dwight Howard.
Jag älskar Jalen Duren, det vet ni. Är han ny Dwight Howard? Nej. Nej, alltså Dwight Howard, vi får inte underskatta hur bra han var där i typ sådär 5-6 år. Det var ganska... Även fast han aldrig skaffade sig någon touch, han var en jävla häst alltså.
Tvungen att gå tillbaka och kolla Dwights rookie-siffror. Alltså, det är Durrens andra år, var det inte det? Eller? Han är väl inte rookie?
Vad sa du nu, Sjölsson? Förlåt.
Det är Durrens andra år.
Det är hans andra år.
Ja, precis. Så han är inte rookie. Ja. Men alltså, Howard hade första året hade han typ 12 pinnar och 10 returer. Sen gick det ju fort uppåt liksom. Sen var han ju topp MVP fjärde säsongen. Och det kanske man har lite svårt att se. Alltså att han kom femma i omröstningen om MVP sin fjärde säsong. Och det kanske jag har lite svårt att se att Durren ska nå de höjderna. Men Durren är bra.
Mm. Sockendanne säger att Anacak tar över Norrköping efter att de åker ut mot Köping i kvartsfinal.
Alltså Sockendanne, shoutout, det är Daniel Eliasson. Spelade i ligan i många år, otrolig skit, jävla bössa, den riktig king. Jag blev glad när jag läste det, för då förstår jag att han lyssnar. Det är en ära att, alltså, att ha sådana här gamla ligalirare som lyssnar, det värmer i själen faktiskt. Det gör det, men det där ser han bara för att liksom, han vill bara kasta lite ved i eldbrasa liksom. För att alla som följer basket vet att relationen mellan Andrew Shaq och Norrköping Dolphins är inte på topp nu för tiden. Så...
Men det här att Norrköping skulle åka ut mot Köping, det köper vi.
Ja, den däremot är väldigt realistisk.
Den är het.
Apropå Aaron Nesmith är rich.
Jag säger så här, lyssna. Om Köping slår ut Norrköping i kvarten, jag swishar alla.
Lugn nu Nick.
200 kronor. Alla som lyssnar på bänken får 200 kronor.
Får lyssnarskara gick du, just upp.
Vänta, och du vet att jag inte, jag skämmer inte. Kommer du ihåg Sjölström, jag swishade, vad var det, 1000 eller 2000 till dig? Vad var det?
500.
Så jag ljuger inte. Alla får 200. Alla som någonsin lyssnar på bänken som är av sig får 200 hunkar från mig om Köping slår ut Norrköping.
Ni måste också kunna bevisa...
Let's go, Köping.
Ni måste kunna bevisa att ni har lyssnat på bänken också. Det ingår i dealen. Inga fribiljetter här inte. Ja, den hot-taken kan vi därmed säga att det brann om. Brand. Osläckbar brand.
Ja, sånt gillar vi. Karen Toluca säger att Pelle blir draftad, kämpar sig fram och får spela som starter i ett halvdåligt lag i NBA om 5 år.
Jag måste erkänna
om Gud vill, om Gud vill.
Jag ser mer framför mig att Pelle blir draftad av ett bra lag och får liksom en roll i ett bra lag som, ja men, alltså helt ärligt, Christian Brown är mallen liksom. Denver's Christian Brown är verkligen mallen alltså.
Han är verkligen det alltså.
Han har de egenskaperna för att kunna fylla en roll i 15-20 minuter för ett bra lag. Liksom vara stabil, vara smart, sänka de skott han får, katta, kämpa som fan. Alltså jag tror att Pelle passar bättre i ett bra lag än i, liksom med den här rollen, än i ett dåligt med en större roll. Och det är ingen diss.
Ja.
Jag hoppas bara att han, alltså alla våra svenskar, håller borta från Washington Wizards, håller borta från Charlotte Hornets.
Vad spelar med Jordan Poole?
Håller så långt borta som möjligt, även från Detroit som jag gillar. För jag vill inte, alltså, för liksom Bobby exempelvis, alltså dra han till Detroit liksom, ja, det är Monty Williams, kommer inte spela Bobby Clinton, han kommer ju ruinera hans karriär faktiskt. Det är sjuk mening att säga, men det är så det är liksom. Så vissa klubbar måste man undvika.
Det är ju faktiskt så att Monty Williams spelade Killian Hayes, så det förstörde hans karriär, så ni förstår ju själva vad som kan hända.
Nej, fy fan alltså, det är... Men exempelvis ett lag som Cleveland, alltså jag säger inte det för att jag gillar Cleveland, utan fan vad de har utvecklat folk. Alltså om ni tänker på det de senaste åren, helvete vad de har utvecklat random dudes liksom. Vad heter den som kom in mot Boston och gjorde typ 20 pinnar i fjärde perioden? Dean Wade, va?
Dean Wade.
Och så en spelare som Sam Merrill, som ingen har velat ha. Han är också nu helt plötsligt en riktig NBA-snubbe. Alltså folk blir bättre. Vissa lag är bättre än andra på att utveckla second rounders. Så, låt oss säga så.
Så är det. Allen Ramvich säger att ni hade fel förra veckan. Laget som ska spränga sig Clippers när de inte vinner i år.
Den är het.
Alltså, de har ju byggt laget för att absolut inte spränga det. Det är ju lite, jag menar, de har inga picks. De har just gett Kawhi en förlängning. Och de tog inte dit Harden som liksom och hyra honom några månader. Jag tror ju tvärtom att deras plan är absolut att ha kvar allting. Alltså Harden, Paul George, Kawhi och förmodligen Ivica Zubac också. Och sen, ja, får vi se då. Och, alltså ett tag såg det ut som de skulle kunna vinna allt. Det har de ju inte gjort på sistone. Men we'll see. Alltså jag har inte gett upp på Clippers som contenders i år. Helt och hållet. Alltså de visade det där när de gick var nu var 26-5 eller något sånt där. De kan få ihop det. Men det är väl det där med att vinna 4 matcher 4 gånger i rad. Som kan bli lite jobbigt med den profilen på skadorna som har varit på viktiga spelare i laget. Och åldern och sådär. Men de har kapacitet.
Definitivt. Lars Niklasson säger att Bucks kan inte vinna med Lillard. Han är en rich man's Lou Will. Frågan är om inte den offensiva juggernauten Nick Rajacic, 75% på 2 poäng under en säsong, är en bättre försvarare än dem, utan om han är en bättre försvarare än båda två samtidigt.
Den här får du svårt att skjuta ner, Nick. Den här vill du egentligen inte skjuta ner.
Jo, jag måste trots allt. Den är skön, den är härlig. Men ja, alltså jag är trött på Dame-skitsnacket. Jag hörde Bill Simmons i någon podd för någon vecka sedan säga så här, lyssna. De bara, vilka ska vara med i OS-laget? Och så gick de igenom spelare och sen sa han, vill du ha Dame Lillard? Vadå, är du ute efter att förlora? Ta Derek White istället. Alltså man bara, wow! Lugn. Va? Med disrespect nu, okej? Okay? Jag vet att Dame inte har haft världens bästa säsong. Och jag vet att Derek White är jättebra rollspelare. Och att man måste ha bra rollspelare. Men lugn för fan. Alltså vi måste sluta med Dame disrespect. Fan, jag skulle bli glad om Milwaukee skulle vinna titeln. Helvete vad jag skulle vara dryg mot Dave Sjöström. Och många andra. Många andra.
Jag tror att du skulle vara dryg mot hela världen faktiskt. Det är nästan så att det skulle vara kul att se. Faktum är att Simmons var ju ännu värre. Han spelade ju upp någon sketch där liksom typ Dame Lillard ringer till Steve Kerr och säger, jag är med, jag spelar OS. Det var liksom bara awkward silence från Steve Kerr. Vad fan ska jag säga alltså, nu?
Alltså för fan vad folk har tappat det alltså.
Alltså, de var ju till och med hårdare mot honom än vad du just sa. Jag ska inte säga mer än så om den här hot taken. Jag är nöjd.
Ja, det låter bra. Vi avslutar med offentlig kaktus som säger att Jamal Murray är den bästa spelaren någonsin som aldrig varit en all-star.
Jag tänkte på den och jag håller fan med. Alltså efter det han gjorde i finalerna, han måste ju vara den bästa spelaren som aldrig spelat i en All-Star-match. Alltså, jag vet inte fan. Alltså, nu när Mike Conley har varit med och gjort en All-Star-match, vad har vi för dude som borde varit med? Typ, alltså jag tänker på Mike Bibby var jävligt bra i några år. Lamar Odom var jävligt bra i några år. Vad har vi mer för spelare? Jag har svårt att komma på.
Jag söker febrilt i hjärnan efter liksom någon som så att säga skulle kunna tänkas ta sig förbi, och jag kommer inte riktigt. Jag såg för övrigt idag en ännu sjukare take apropå Jamal Murray. Det var någon som ansåg att Jokic är fett överskattad och började rada upp att Embiid har vunnit playoffserier utan Embiid. Eller vad säger Embiid har vunnit playoffserier utan Ben Simmons, utan James Harden och utan vem fan det nu var. Medan då Jokic bara har vunnit en playoffserie utan Jamal Murray. Och konklusionen var att Jamal Murray är Batman, Jokic är Robin. Och då slutar jag mig till att den här personen är förmodligen en TikTok-nörd som inte såg förra säsongens slutspel eller förra säsongens finaler. För då hade den här personen noterat att Jokic hade fler poäng, fler returer, fler assist än då Jamal Murray som var svinbra i slutspelet och kanske framförallt i finalen. Han hade väl någon liten svacka i någon av serierna, men jag kommer inte på att jag kan skjuta ner den här. Jag tyckte att han skulle ha varit All-Star redan i år. Men han hade väl spelat en eller annan match för lite för att folk tyckte att han skulle få plats då. Han var ju lite skadad i början på säsongen. Men där när vi satt och pratade om Murray, vad fick han? 5 år för 170 miljoner. Vi var tvek på om han var värd det. Vi kan väl konstatera att det var han.
Kan vi avsluta med en hot take som kommer från Alex42 Hellstrom som säger Nick pratar bara skit. Det stämmer, Alex. Det stämmer.
Det var ingen hot take.
Det är exakt. Det, du måste komma med något hit.
Ren fakta.
Ren fakta, baby.
Hade han inget mer? Utvecklade han inte?
Nej, han bara skrev Nick snackar mycket skit.
Det var bara kort koncist, så
nej,
är det.
Nick pratade bara skit. Så han skrev Nick pratar bara skit.
Alltså, ja, som sagt... Det var väl ingen hot take, men det var ett bra avslut på avsnitt 203. Ha det bra där ute, även ni som är TikTok-nördar och paddelspelare och Fortnite-nördar och vad ni nu är för någonting. Ha det bra så hörs vi nästa vecka.
Hej då.
Ciao.
Hej då.
Hej då.